Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Lyssna på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer. Syftet med podcasten är att hylla rösterna som gett oss så många generationer äventyr och karaktärer och glädje, samt att spara upplevelserna och historierna från en, enligt mig, ganska förbisedd kulturskatt. Christian Hedlund heter jag. Jag är röstakrobat, föreläsare, podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag har jag äran att få sitta här med ytterligare en levande legendar. Många kanske känner till honom som kanske mest Gustav i Rederiet eller Ugglan från A till Ö. Men du som lyssnar på just den här podcasten minns honom säkert mest som, och nu har jag hittat ett urval här, men jag ska försöka få med så många som möjligt. Prosit i Snövit och de sju dvärgarna,
ja, ja,
varje julafton. Herr Scherer i Sandy Bell.
Mm.
Pricky, Bullen och flera andra i Super Ted. Dupontarna i Tintin. Lafayette, mjölkbilschauffören, den franske kocken och koffertlastaren i Aristocats. Asterix i flera äventyr med Asterix. En av elefanterna i Djungelboken. Bom Bom i Micke och Molle. Mästerkatten i animeversionen utav Mästerkatten i stövlar. Liten Buse i Trassel. En av rösterna i Fablernas värld. En av rösterna i 1969 års version av Babar. En av rösterna i Raj Grottpojken. Jorgo i Star Singer. Och så den serien som jag kommer ihåg din röst väldigt väl ifrån, som alla när jag nämnde den säger alla: Star Singer menar du? Nej, det är inte den. Jag menar Star Blazers, eller Space Battleship Yamato, eller Stjärnbrigaden hette den på svenska.
Gick den på TV, va?
Nej, jag hade den på en VHS-kassett här.
På VHS.
Och där spelade du Dr. Sane, eller Dr.
Dr. Zed.
Ja, nej. Ja, jag skulle kunna hålla på med för evigt med röster som du har gjort. Vill du lägga till någon jag har missat?
Nej, men liksom i Fablernas värld, det gjorde jag i väldigt många röster. Det gjorde jag i Vargen, och så gjorde jag Bröderna Bäver, och så gjorde jag Postmästare Duva och Bert Groda. Och det var flera typer man gjorde där. Och det var ju roligt när man gjorde de där Fablernas värld, för att det var ett helt annat sätt att jobba då. För att när filmen gjordes exempelvis, jag undrar om jag stal den idén från Fablernas värld. Men vi gjorde Fablernas värld före filmen kom. Och när vi gjorde filmen i Amerika, då hade de alltså skrivit ihop detta synopsis. Och så tog de dit de skådespelare de ville ha, och alla de här tecknarna, Disneys alla tecknare.
Aha. Uh-huh.
Så då såg du exempelvis Bagheera. Det var George Saunders. För Bagheera som tigern här, han har lite större haka än en normal tiger. Aha. Så de lite. Och Stanley Holloway såg man, den här engelska stora killen. Alltså de stora amerikanska skådespelarna som medverkade i den filmen då, de hade alltid något litet tecken där man sa, det är han som gör, hon som gör. Så var man där. Och sen när vi hade premiär på den, vad heter det, Saga Rigoletto. Då var det så stort det där när Disney-filmen kom till exempel.
Och nu är det Djungelboken?
Ja, Djungelboken. Ja, jag sa fel. Jag blandade ihop Fablernas värld och Djungelboken.
Ja,
men det är alltså, det män som slog till först idag.
Men då har vi det på band.
Ja, men du vet, då Djungelboken då, till exempel. Och då, alltså Gustav VI Adolf, gammkungen, var där, kom med sin...
På Djungelboken?
Ja, ja. Och då hade han, jag tror, Rudbeckska med sig. Och så stod vi i en lång rad där jag stod sist. Staffan Hallerstam, han stod väl, han var så liten så han stod de först, han gjorde det mogli. Och så hörde man då, sen hörde man Hannes Sedin, och mamma Elefant, och så Gösta Priselius, Baloo, jag tror han, nej. Han,
nej, men då, Beppe gjorde
Baloo.
Bagheera var
det. Bagheera gjorde han, ja, det var mycket allvarligt. Just det, han var, men så, sången till Baloo, det gjorde, tror jag, Roffe Bengtsson. Eller om det var tvärtom de gjorde. Det finns någonting där. Ja, i alla fall så hörde man elefanter och apor. Och så kom man till mig sist, Bert Åkerberg, apa och elefant. Vände han sig till den här hovdamen och så... Vad väldigt, vad mycket apor det var här ikväll. Tyckte han var rolig, han hade ju rätt, men det var en annan sak.
Varmt välkommen till podcasten, Bert-Åke Varg.
Tackar.
Vad roligt att ha dig här, det är fantastiskt.
Ja, tack.
Det var lite litet äventyr att hitta hit.
Ja, jo men då har man ju det där som du kunde ju vägleda mig genom... Mobiltelefon, det ser jag bra.
Ja,
det var bra, det var mycket bra. Jag vet inte, jag har ju sån navigator där i den här Juppenallen då. Men den där röstgrejen, den kommer till fram.
På semester?
Det var på semester, ja. Det är klart.
Ja. Men vi startar från början. Och ja. Född 27 april 1932 i Hörnefors i Umeå kommun.
Ja.
Då har internet rätt med andra ord.
Ja.
Hur var uppväxten?
Jag är alldeles utmärkt. Min pappa han jobbade på fabrik och mamma var ju hemmafru som det var då. Och för att, ja, det var ju så på den tiden att en man skulle kunna försörja sin familj. Och det har jag gjort också hela livet. Så det var, jag vill inte skryta, men det var ju så på den tiden. Mm. Och så hade vi dessutom ett torpställe med några kor och gris och höns och hundar. Och
hade du en stor familj? Har du en syskon?
Nej, jag har en bror som heter Lars Theo. Jag hade en bror som tyvärr han dog. Men så hade jag tur så fick jag en ny underbar bror som är en kanonkille.
En lillebror med
honom? Lillebror, 15 år yngre.
Vad skulle du bli när du blev... Jag måste ju nästan fråga, hur kommer det sig att du åker från Umeå och hamnar... Vad hamnar du efter Umeå?
Ja, alltså... Jag började som underbarn uppe i Umeå och fick möjlighet att åka till Stockholm. För jag var en amatörtävling, jag var gossopran. Sjöng 14 år, så jag visste att jag var liten flicka då. Och så med alla kadenser och sådär. Och så fick jag lära mig Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Så där vann jag på det. Och så fick jag åka till Stockholm och göra journalfilm och vara med i Barbro Svinhuvuds program som då var lika stort. Det var ju före Hylands tid. Var lika stort och som färdledare hade jag med Skoglund som var ecklesiastikminister. Kan du säga det?
Vad sa du?
Ja, just det, ja. Pröva inte. Nej, jag var alltså ecklesiastikminister för. Eller om han var kommunikationsminister. Aha. Det är nästan lika svårt.
Det är väl kommunikationsminister.
Nej, men då så... Ja, sen, och så åkte jag omkring där i... Det var ingen riktigt parker. Det var ju alltså Folkets hus hade ju dansbanor och olika sånt där. Jag hade en typ av folkpark. Då uppträdde jag där. Fick vi 25 kronor, 50 kronor och sådär.
Men vad ville du bli när du blev stor?
Alltså, ja, men det är ju alltid svårt. Det är ju alltid svårt. Men sen efter lumpen stannade jag i Stockholm och gjorde några grammofoninspelningar. Eller spermafoningalningar som Kasper Ljusström sa. men det tycker jag inte var något sådant att gapa, utan jag ville hålla på med skådespeleri.
Men hur ung var du när du kom fram till det då? Att du
ville men jag var 21 efter jag gjort min militärtjänst. Aha. För jag hade prövat också till att bli folkskollärare.
Aha.
Men det sprack på botaniken för att uppe i Norrland det är bara gran och tall och björk och ödder som är al som stod. Och blommor var inte så gott om och grönsaker var inte så gott om heller på min tid. Så det sprack jag, tack och lov. Men skolteater och sånt hade man ju spelat och det var ju roligt. Och det var roligt att gå och titta när de kom från Riksteatern till exempel. Den stora Victor Sjöström kom. Så jag har gått så nära honom som 2 meter. Kommer den gamla, stora, fina.
Känns det stort att veta att så här...
Han var ju så otroligt stor den mannen. Det finns inga sådana skådespelare idag. Men i alla fall så... Ja, sen gick jag till Flygare teaterskola och så efter... Det, jag fick jobb direkt och sen har det varit så hela livet. Jag har haft en väldigt tur. Jag har jobbat dygnet runt egentligen.
Vilken typ av underhållning växte du upp med? Idag finns det ju liksom...
Det mesta man hörde, det hörde man på grammofonmusiken. Man hörde Jussi Björling sjunga, man hörde Schimber sjunga. Alla de stora som vi hade då. För då var ju opera lite fint sådär och... Och då sjöng ibland operetter. Hugo Hassler, han sjöng inte operett så mycket. Men Pelle kanske var lite tidig. Men det var ju mest det. Men sen så min mamma spelade mycket gitarr.
Aha.
Och de hade ju egen blandad kör. För de var 14 stycken på min mammas sida.
Så det var, då fanns stämmor?
Det fanns stämmor. Alla var musikaliska och fina. Sådär, så det var... Det var väldigt bra.
Vilka röster växte du upp med då? Med tanke på att du har jobbat så mycket med din egna röst och det är så många som har växt upp med din stämma. Men vilka röster växte du upp med?
Ja, det var väl några skåningar som pratade i radio antagligen. Det var ju de enda som fick en dialekt och där tomtarna som satt i riksdagen. De fick prata hur de ville och det är samma nu, men det är en annan sak. Nej, men då på den tiden jag växte upp så var det tvunget att tala rikssvenska. Så du hörde nästan aldrig norrlänning prata.
Nej.
Utan alla tomtarna de kom från Skåne egentligen.
Men det är någonting som du fick adaptera också. För det hörs ju, din Umeå eller Norrlands dialekt hörs ju inte på det sättet. Alltså, om du har haft det.
Nej, jag kommer inte så att prata så här nu. Ja, det blir ju så här. Och nalta det lite. Och så var det alltid så här. Man skulle gå exempelvis till handelsboden och så här. Jag skulle gå på Boa och handeln alltså. Du vet det gick. Så det var ju det, ja, det fick man ju jobba med. Och jag gjorde ett prov då för fru Orup. Hon satt där uppe och, ja, du får nog vänta något år och komma tillbaka, sa hon. Men det hade jag gått och försökt lära mig något sådär.
Men så du kommer, är det någon röst som du kommer ihåg så där som en favorit från din
barn? Det var ju farbror Sven naturligtvis.
Jaså?
Ja, med barnens brevlåda.
Aha.
Han var ju stor alltså. Det var varje torsdag. Det var, ja, och det gick i rederiet också. Det blev lika stort.
Så skådespelaryrket kom in ganska tidigt med andra år?
Ja. Och sen har jag gjort då, allting från så kallad seriös teater eller drama och komedi och fars. Och
men vad var det första steget som ledde dig in till dubbning då?
Ja, det var i 60-talets mitt. Och jag undrar om det inte, ändå var det Hedenberg. Jag kommer inte ihåg vad sonen heter, man är ju väl sen skådespelare.
Johan?
Johan, ja. Johans pappa... Jobbade jag mycket med. Han var väldigt duktig på det där. Och sen kring det Sandelin. Och sen var det några andra. Och då hade man... Och när man dubbade då hade man en stor... Alltså på A1 där på 60-talet. Och det var inte fint att dubba. Det var inte fint. Det skete jag i. För jag är barn, ska ha mat och allt och så där. Gör ett bra jobb så kan du göra nästan vad du vill.
Men var det folk som tittade lite
så här? Ja visst, de kunde ju inte undra vad det var. Och det blir ju så. Det blir ju så. Man var ju ungefär som en invandrare. Nej, men jag menar, samma jävla dumma idé, va?
Ja.
Så att det var inte fint. Men det gjorde ingenting, för att dubba är så kopiöst. Och på den tiden, nu när man dubbade, dubbade man en halv timme kanske. Då satt man i dubbord från, ja, klockan 8:30 på morgon, 5. Sen gick man ju jobba på teatern naturligtvis. Men
kommer du ihåg vad din första roll var för någonting?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Kommer du ihåg de första gången, känslan av när du provade att dubba första gången?
Ja, jag vet inte om jag provade överhuvudtaget.
Du bara hoppade in.
Det var väl någon som sa, han kan, förmodligen så hade han så länge, Bert-Åke, han snappar fort och det går fort. Så det, och då, jo, det var det jag började med. Då var det så en stor sån här filmprojektor, vet du. En ofantlig, ja, den var ju nästan lika högt som till taket här. Nu är inte högt till taket här. Så. Och så bred. Och då fanns det inga IBAN med, jag menar effektband med.
Nej.
Så då var man tvungen att täcka ibland också. Och var man tvungen att stanna den där, då gick filmen av. Och jag var duktig på att spåna, så jag låg väldigt bra med och sånt där. Så satte ihop det med dubbningar. Men då visste jag, han fixade det. Vi behöver inte stanna, det får inte kosta mer. Så det var jättebra.
Men kommer du ihåg, om du hade du kul från början?
Ja, jag hade kul från början. Jag tycker det är en gammal dags, någon sorts förställningsteater man höll på med.
Kommer du ihåg vilka du jobbade med i början?
Ja, jag jobbade mycket med Hasse Lindgren och vad heter han? Och Lindström. Och sen som heter Nygren. Men vad heter han? Nej, men ja, det är sådär. Ibland glömmer man förnamn, ibland glömmer man efternamn. Och så var det väl, de jobbade mycket också med det här. Och det här höll ju på i många år innan det kom in några nya människor på det här. Alla var ju rädda naturligtvis för att gå dit och göra bort sig.
Ja.
Så att det var ju, det var en rolig tid.
Men hur blir det när du tittar på arbetsprocessen från den här? För du är ändå, du och Gunnar Ernblad som har också varit gäst i podden.
Ja, han har jobbat mycket också.
Ja, men när du tittar på arbetsprocessen från den tidiga och sen de senare åren här.
Ja, men nu går det mycket snabbare. Och det är en helt annan sak. Jag menar, gick det av då var de tvungna att klippa i bandet, sitta och klistra. Och du vet, sånt blir ganska tråkigt för de där som pyssla med någon klantskalle som inte kan hjälpa till lite, om man säger så.
Men om man tittar på det så då, var det enligt dig, var det bättre förr med dubbningen då?
Nej, men jag säger ju, det är ju ibland så tycker jag att man ska kunna förhöja vissa saker lite grann istället för att bara vara skitnaturlig. Mm. Skapar trots allt ett intresse hos vissa. Det är klart att det beror på vilka saker man gör också. Men jag menar, jag kommer ihåg, och det var ju roligt för att det var den tiden. De flesta dubbningar då, det var ju så här dockfilmer från Tjeckoslovakien, från Ryssland. Och det handlade bara om kungar och prinsessor från de jävla kommunistländerna. Så det var, vi skrattade ju alltid. Sen kom ju japanerna, och då hörde man, nej, men var är vi? Och jag tror inte att översättaren var riktigt säker heller, för det stämde inte alltid de tiderna.
Hur var den upplevelsen att dubba från japanska så tidigt? Alltså,
ja,
när det var så nytt?
Ja, alltså det blev liksom ett virvar i huvudet, för att rätt var det så hade man ju tid, men de fortsatte ju ändå. Så förmodligen så hade den här som översatte från japanska, de kanske inte hade kommit så långt så de hade fått en engelsk hjälptext. Jo, det kanske de hade. Okay. Men ja, men de kanske hade slarvat. De hade väl också slarvat i sin tur kanske. Så att det var de filmerna tog nog längst tid i alla fall att dubba.
Och det är svårt att, jag kan tänka mig, jag vet att det kommer frågor om det, men jag vill nosa lite på eller frågor från lyssnare. Men jag vill nosa lite på det. Var det svårt att få någon koll på sammanhanget kring historierna som ni
dubbade? Ja, nej, men du vet, då fick man alltid titta igenom filmerna. Och jag kommer ihåg ibland då, de här producenterna sa, du, kan du ta de här 10 grejerna? Ja, men du kan ju köra den här maskinen, du kan sitta själv. Och alltså, det där för mig då, att sätta min maskin och hitta på någon röst, var ju värdelöst. Så jag bara tittade hur de såg ut och sen fick det vara bra, så jag tittade så. Det var väl först när man skulle vara igång som det var. Aj, man satt ju aldrig och hittade, ja, någon kanske man... Ja, det skulle passa, men här då. Ja, ja, ja. Ja, men jag menar, någon sådär då. Men annars så var det direkt när bandet gick, då var man alert och igång. Sen fanns det ju en del då som satt och tittade och tragglade. Fy fan, vad dålig timpenning det blev för dem.
Jag måste ju, när vi ändå är inne på den här klassiska guldåldern, ja, av dubb, måste ju fråga om en av mina favoritröster som jag växt upp med, som du jobbat mycket med, ja, jag förstår, John Harrison.
Ja, ja. Jo, han jobbade också ganska mycket med det. Men även Peter jobbade jag med.
Absolut.
Ja.
Men hur var, för jag vet att du har spelat mot honom mer i mer än bara dubb.
Ja, med John, ja. Vi gjorde ju Grabbarna i 57, han till exempel, hade jättetrevligt. Sen gjorde vi en väldigt fin pjäs av Olof Svedrid som hette Guldbröllopet.
Aha.
Och det räddade han, för att Olof kunde inte skriva för scenen alltså, utan man hade gjort det bra ändå, men det räddade John Harrison faktiskt. Och då satt Inga Gill och han och kom ihåg, och de kom aldrig ihåg. Det var ju alltid fel alltså. Och då var det Gunilla Åkesson och jag. Då spelade vi upp hur det egentligen var. Så det blev väldigt roligt det där.
Jaha.
Jaha, satt han. Ja. Var det så det var? Det kommer jag inte ihåg. Nej, du kommer inte ihåg någonting. Det där. Så det blev en sån här kärleksgrabb uppe på ålderns höst där. Från där. Nej, men det var kul, John.
Men kände du honom väl, John?
Nej, jo, jag kände honom väl, men vi umgicks inte. Men vi hade gott förhållande.
Hur var han att jobba med?
Och så fick jag köpa en lägenhet svart genom honom också.
Ja, ja, men då
det,
så.
Det är preskriberat. Ja, jag har alla mina barn gått.
Är du säker?
Ja, ja, det är det. Mina barn är snart 100 också.
Men hur var han att jobba med då? Du säger att
jättebra. Jättebra. Det kunde vara lite ilsken ibland, men det tillhörde liksom typen.
Men pratade ni dubb sinsemellan ibland?
Nej. Fullständigt ointressant. För oss som höll på.
Men om vi ska försöka koka ner så här, vad det bästa med att dubba, vad har det varit genom åren för dig?
Ja, det var extra pengarna. Nej, men det är alltså, man fick alltid göra olika typer och fantasin fick alltså, måste ha lite fantasi också, så då, den fick väl uppammas lite grann kanske. Och sen när jag träffade kompisar, nya kompisar, i början var det strängt taget bara liksom ett järngäng då, som höll ihop. Men sen kom det ju nya, och många av dem fick vi ju vänta på,
mycket.
Ja, men det var så lite svårt i grindhålet så att säga. Det var det. Så kunde det vara.
Kommer du ihåg vad du tyckt genom... Vad har varit det svåraste med att dubba, tycker du?
Ingenting.
Inget alls?
Nej, ingenting.
Det har varit lätt från starten.
Ja, och jag frågade för några år sedan, så frågade en tekniker så här. Men du, det är ju märkligt så här. Alltså jag är ju så gammal och ändå får jag jobba. Jag menar att jag hinner med. Ja, så undrar på det, du är fortfarande bland de snabbaste. Men sen jobbar jag inte så mycket nu med. Det är naturligtvis ganska självklart. För det kommer nya killar, det sitter unga människor vid bordet. Och då vill jag jobba med sina kompisar och garva på, och kanske på ett annat vis då.
Vad var det senaste du dubbade?
Alltså jag kommer ju aldrig ihåg vad jag dubbade. Nu för det, man går ju bara dit och så får man ett papper och så kör man. Så det är så, det går så fort nu.
Vi säger så här, någonting dubbade du sist? Sist du var och dubbade så dubbade du något i alla fall.
Ja, det gjorde jag. Då tror jag var på SFI, eller vad det heter, uppe vid Råsunda där.
Ja, just det. SDI.
SDI, ja. Heter jag. Ja, just det. Man får vara noga med.
Det kanske blir dumt nu när du känner att det har varit lätt för dig, men finns det något som klassas som lättare när det kommer till dubbning, tycker du?
Nej, men jag tror det är väldigt mycket... vad heter det, väldigt viktigt, det är att man har muskulitet, rytmkänsla. För de som inte har det, de klarar det inte.
Tycker du det? För att kunna bli en bra dubbare så måste du ha musikalitet?
Ja, jag måste ha ett bra öra.
Varför då, tror du?
Jo, så du känner rytm och känner... jag vet inte hur jag ska förklara det, men det faller så naturligt. Nu är det ju det att du hör ju också, men... Och då får du ju rytmen av den här exempelvis amerikanen eller engelsman eller vad det kan vara. Så du får lite hjälp där. För det är ju väldigt noga idag.
Ja. Men jag håller med dig. Jag får många frågor med sig. Ja, men jag kan sjunga. Hjälper det mig? Och jag tror att du är helt rätt inne på det just med rytmen. Men
sen jag har hört många som sjunger som inte har någon rytm.
Ja, det är förvisso sant också. Ja. Men just det här att kunna hitta, inte bara rytmen som du påpekar, men tonen också.
Ja, men det är så. Det var ganska roligt när vi skulle göra den där Djungelboken.
Uh-huh.
Då kom det över en gubbe och han provade ju över, alltså de här då, vi var unga då, och de här då, som vi tyckte var stora, och nej, de fick inte vara med. Nej. Nej, de hade inte det här. Och han hette Mr. Cutting.
Mr. Cutting.
Vad roligt var det. Och så du ska vara med. Och sen han har ju varit med på många andra roliga dubbningar också. Det var en holländare som for omkring här. Det här är också subskriverat. Han hade pengarna i portföljen och betalade direkt.
Jaha?
Ja, vi hade ju aldrig upplevt detta. Så vad ska vi göra? Ja, vadå? Så? Vad pratar ni om? Jag betalar för en tjänst. Ja.
Så han hade pengar?
Han hade pengar. Han hade finska pengar, svenska pengar, norska pengar fulla.
Det känns lite suspekt. Men...
ja, det var det. Det tyckte ju vi också. Men det var inte några stora summor. Kanske det var 400-500 spänn på den tiden. Men det var ju roligt om man tänker efter.
Ja.
Så det har ju alltid funnits. Sådana där som man har hittat. Och säkert, jag menar, det var ju säkert en sån där fuling som kom till Sverige då, så ja, de kostade 200 000 och kanske har betalt 20 000 för alltihop, för många, det vet man ju inte. Nej. Naturligtvis en storskojare.
Ja, åker man runt med en portfölj med pengar, ja, då är det ju någonting, ja, som är...
Men det här var ju 70-tal då, 60-70-tal. Ja, jag hade träffat på det senare i alla fall. Tyvärr.
Frågan är vad han är idag. Om
man ska... Ja, han kan vara i någon av Amstrams kanaler, det vet man. Det verkar lite misstänkt.
Men i och med ditt arbete som röstskådespelare så har du har format och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar, inklusive min egen.
Ja.
Är det någonting du reflekterat över?
Nej, men man bryr sig aldrig om det där. Man håller på och jobbar. Folk säger, du har gjort mycket. Och du har gjort det. Det saker kommer man inte ihåg. Eller mycket kommer man inte ihåg. Men så är det Trosa. Alltså. Det med båten. Och även nu, jag menar, om jag kommer på olika ställen så då var det där i alla fall. Och så, herregud, vad rädd jag var för dig när jag var liten. Vi pojkar med stora båtar. Så. Ja, sen fortsatte vi och drack champagne på hans båtar. Och så där mycket. Så gick jag till min fru och sa, jag tror jag har gjort ett avtryck. Jag tror jag ska bli högfärdig. Det är för sent, så hon. Ja.
Men vad tänker du då? Det är ju många som har växt upp med rösten. Om du bara stannar upp och tänker på det, hur känns det då?
Nej, men det gör man inte. Det gör inte du heller. Du har gjort mycket. Det man jobbar med, jag tror det är samma i alla yrken. Det man jobbar med, det är inget märkvärdigt.
Alltså, jag tror att eftersom jag kommer från att ha lyssnat på såna fantastiska röster som du och tänkt att jag skulle vilja göra samma sak,
ja,
och idag gör det, så tror jag att jag kanske är, när jag går in i studion är jag ofta medveten, jag tänker på att men det är någon som kommer ha den här serien eller karaktären som favorit en dag, och jag tycker att
det har jag ju aldrig tänkt, men okej, jag var i början, men nu är det ju helt annorlunda tid, så du kan förstå att du kanske tänker så på grund av din uppväxt och så, men det har jag aldrig tänkt så där. Jag har inte haft tid.
Men om du tänker på det en sekund nu då och känner att så här, det är så många som hört av sig och som skriver. Det finns många som skriver och bara, jag vet inte vad jag ska fråga, jag vill bara säga tack. Det är hur många som helst
det
som
har skrivit. Det är jätteroligt. Det är väldigt roligt att de inte säger något annat som inte är bra. Nej, men det är klart att man är glad, men under tiden man jobbar och håller på, jag jobbar ju faktiskt, jag var 82-83 år så där. Men då tänker aldrig på, jo, det är klart att folk kommer fram och pratar om saker, och jag har inga problem med det där, för jag menar, det finns ju skådespelare som är så besvärade av att folk kommer fram. Många gånger är det för att den första som känner igen dem måste profilera sig den vägen.
Jaha, ja, det är så. Men du har aldrig haft problem med det?
Aldrig. Folk som är snälla, trevliga. Och eller vet du, det får man ju säga ifrån. Ja. Skitenkelt.
Ja, jag kan stryka under på det, för att det du säger är sant. För jag kommer ihåg, jag sprang på dig för, det är säkert en 7 år sedan nu, ja, på en julfest någonstans. Och så hörde jag från någonstans, Bert-Åke Varg här. Och jag blev så där, jag måste bara säga hej.
Ja,
så gick jag fram till dig och sa, hej Bert-Åke, jag vill inte störa, men jag vill bara tacka för inspirationen.
Ja,
och du var så glad och bara krama om och så sa,
ja,
trevligt. Så att, ja, nej, men jag håller med. Så beter du dig.
Ja,
du är
ärlig.
Ja. Men blir du igenkänd fortfarande?
Jo, men framförallt många gånger så, även om det är en äldre publik kanske, så man förändras ju. Men många gånger så är det, jag kände igen röst, alltså kände jag min röst, alltså, varenda en. Och jag var nere på Stena Line och jobbade på den båten på, när vi hade gjort Martin-plattorna, och så skulle jag vara i en kiosk där. Och då står det en kille som var blind. Och då, det var Rocky Varg. Du, den här sista Tintin, hörde du. Jaha. Ja, vad bra det. Ja, så pratade vi om olika, för att i början då satt jag ju med och klippte och så här. Innan det blev moderna grejer, då skötte ju teknikern det där mest. Så att när man hade de första då, Tintin-plattorna ibland. Då vi gjorde dem ju på två timmar.
Oj!
Två timmar. Vi var lediga. Alltså, alla vi som var med där, vi var hårt upptagna. Spelade in på två timmar. Sen fick jag ju rädda många, klippa om. Men du, här fattar sig. Och jag måste hoppa här, för att det här. Då sa jag till tekniker, Erik Lundberg heter den, gammal gubbe. Gammal farbror ska jag säga. En fin pojk. Då sa, kan du hitta ett ockulent män någonstans? Jag tror han har ett längst bak där. Ja, klippte man ur det, vet du. Så
Och det här var ju inte med digitalt klippande då heller. Utan
nej, det var för hand. Alltså sån här, man bara klippte av där och klistrade och så körde man.
Vi kanske ska, för de yngre lyssnarna, om du tillhör generationen som är född kanske 90-00 och sådär. Ja. Tar vi en liten paus och så får du googla grammofonskiva. Så, bra. Nu välkommen tillbaka. Nu vet du någorlunda vad det är för någonting.
Ja.
men det här Tintin-tiden, berätta, hur hamnade du där?
Ja, det var det, för jag hade gjort grammofonskivor på Hockeypol. Och jag blev uppringd av Helge Rundqvist igen, och så sa han, och så var det hans son som var med där också. För de ville göra Tintin. Det var bra. Så läste jag igenom det där. Och då sa han så här, men nu ska vi inte, det var ju jättehedrande naturligtvis. Men jag sa, vi ska inte göra någon gammaldags sån här att tala långsamt så barnen förstår. Utan vi ska göra precis som vi gör i amerikansk film. Alltså, Burke heter han, en kille, en detektiv som satt i en rullstol.
Aha.
Och då sa han exempelvis i den här serien då. Jaha, den här skurken, var befinner han sig då? 57 gatan. Då blev det inga bilfärder utan snurra av bilen och så gick han rätt in, va?
Mm.
Och så, det kan du ju inte göra för barn. Ja, men det är, barn, det är det snabbaste i huvudet som finns. Va? De hinner ju med. Det är de gamlingar som inte hinner med. Ja, jag får pröva. Och sen så sa jag så här, så måste vi göra. Så vi följer, vad heter det, böckerna. Så de kan även se bilderna ungefär.
Ja, ja.
Så, kanske inte på sluttampen, det kommer jag inte ihåg. Och då hade vi en väldigt fin översättare med Lasse Svärd. Han har översatt otroligt mycket genom det där. Och han var skicklig på det där. Och så att ungarna hörde våra röster och snackade ungefär. Och då kunde de följa det där i boken. Så det var ju väldigt bra. Det är ju alla som har påtalat det där, tyvärr. Jag tycker det var ganska knepigt gjort. Det var ganska bra gjort.
Ja, vad spännande. Ja. Men spelade ni in allihopa tillsammans då som en ensemble?
Ja. En mikrofon såg som ett flintstål på Borgarskolan högst upp. Och så då var det ju Thomas Bolme, Tintin, och så var det Edström, Lars alltså, och så var det jag. Jag och så var det Åke Lindström. Vi var huvudfigurerna. Och så delade man upp något sån här. Och ibland iddes jag inte göra, för man visste ju de här, de fixar ju. Så att då delade man ut några figurer de skulle göra. Och sen så blev det att den som var först till mikrofon fick tala den rollen också. Det var jävligt roligt. Och jag glömmer aldrig Lasse Edström. På slutet då var han chef för Stockholms stadsteater. Och då kunde han inte spela så mycket, så han var väldigt spelsugen sista intervjuerna.
Men det, för det förekommer ju inte idag, den här ensembleinspelningen. Det är ju ute.
Ja, det är borta.
Ja.
Men alltså, jag gjorde bara exempelvis på tv, första stora smyk. Då var alla samlade och så gjorde man det.
Föredrar du det sättet att spela in gentemot att sitta
där? Nej, det spelar ingen roll. Då var det ju... Det är trevligt så att vi... Man fick ju lite tonfall direkt alltså. Mm. Ibland har man ju aldrig några tonfall. Mm. Utan att göra. Och det går lika bra ändå. Men det var ju faktiskt roligt.
Ja, men jag kan tänka mig det. Att just den här... Att faktiskt få träffa dem. Alltså.
Ja, och det blir ett annat liv. Alltså. Ja. Men allting som sagt förändras. Men alltså när det gäller Tintin exempelvis. Där är vi... Vi har gjort de flesta Tintin-plattorna i världen.
Det är fantastiskt.
Ja, det är bra. Och jag får fortfarande krona... om åren och kronor, ja, på Tintin. Och den går fortfarande, det bara rullar på. Och det var på grund av Thomas Bolme då, som var chef för Teaterförbundet. Och skulle, så vi fick lite rabatter. Eller vad heter det? Royalties.
Ja, just.
Så det var bra.
Men
det var bara vi fyra, så demokratin hade inte riktigt slagit igenom. Nej, det hade blivit lite för besvärligt.
Men kan du komma ihåg något tillfälle? För det här är fortfarande väldigt tidigt i röstskådespeleri och dubbningssammanhang. Aha. Kan du komma ihåg någon gång när skiftet kom, när det blev intressant och faktiskt okej att börja dubba bland skådespelare?
Ja, det var nog först på 80-talet någon gång.
Det var så alltså?
Ja, det var... Det var länge. Det tog väldigt tid.
Varför tror du att det var så då?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det var som när jag växte upp exempelvis eller gick teaterskola och så där. Då var det förbjudet alltså att exempelvis vara med i reklamfilm.
Ja,
fullständigt alltså. Det var ju ungefär som att gå på gatan och säga. Nej, men alltså det var ju... Så den som breakade där lite grann, det var ju Järegård och Lombard med choklad, och sen så, ja. Då blev det något sån här salongsfejt. Och nu är det ju... Då är man en del gör det, men det är en annan sak.
Men det är jätteintressant att det har varit sånt, ja. Att det har varit sånt förbud och det har inte varit fint.
Ja, ja, nej.
Mm. Men tittar du på dina egna insatser? Har du gjort det?
Nej.
Varför inte då?
Nej, men det är, för det första så i början då var det ja, men låter jag så där. Och jo, men det var ju så
att alltså,
ja, men jag har gjort mycket underhållning på tv också. Och mest har det varit, när jag har skämts riktigt, det har varit på en genom, alltså man har tagit, och så börjar man diskutera. Och då har man varit lite intensiv och säger, ja men gud, det låter ju förskräckligt det där. Så, nej men jag,
men är du självkritisk av dig?
Ja, det är klart, ja. Men man hittar ju alltid fel på sig själv, det är det.
Och det tillhör väl kanske den kreativa.
Ja, men det finns ju de som skrattar åt sig själv när man tittar på tv. De har ju sett också. Tycker att de är väldigt roliga. John var lite sån. Han tyckte det var roligt, ja. Men han kunde bli arg också. Men det var en annan sak.
Men du har, så du har inte lyssnat liksom på Tintin eller tittat på
nej,
de här?
Nej, men jag har varit väldigt trevligt. Vi har ju varit på, det finns ju en Tintin-klubb i Stockholm. Där det, och de kan ju så mycket mer om Tintin än vad vi kan. Och de åker till Molansar och åker, jag vet inte om de var i Kina, i Tibet, eller Tintin i Tibet. Men jag vet, de är ju fantaster alltså. Så de kan allt och de kan vägarna. Ja, det är otroligt.
Nördar är fascinerande.
Ja, det är det. Det är faktiskt det.
Men de som kommer fram till dig då, vad är det de flesta kommer ihåg? Är det det som du har sett i rutan eller är det dubbning och röst?
Nej, men mycket är nog... De flesta faktiskt, där jag satt sig, tycker jag mest... Det är nog, vad heter det, när jag gjorde Ugglan på taket.
Ja, men såklart.
Från A till Ö, det var ett bra program. Och det roliga var ju det att... Den tittade jag på en repris en gång, eller om du hade något band. Och jag blev så överraskad. Alla de här, det var så många bra skådespelare. Men var han med? Var hon med? Och jag hade glömt det. Jag tycker det var så roligt att se den här gamla. Sven Lindberg till exempel kommer in helt plötsligt. Och olika. Björn Gustafsson, den här fantastiska skådespelare också. Alltså den här gamla, Björn Gustafsson. Han är suren, han är.
Ja, det. Och vilken röst.
Ja.
Det här också.
Ja, bra.
Går det att välja någon favoritroll? Om din dubbningskarriär skulle sett krönas av någonting? Har du något sånt där?
Jag tror inte.
Nej,
jag kommer det. Bröderna Bäver, de tog jag ju direkt av jag jobbade med Anita Lindblom och Bosse Högberg. Så den tog jag direkt av Bosse Högberg. Du ska inte gå och säga mig hur det ska vara bäst. Och du kan väl förstå det ändå, vet du. Ja, men det, jag tycker inte det, vet du. Kom här och snacka, vet du, så gör du en sån grej. Nej, bra, vet du. Och du är ju, ja, du. Han var inte sönderslagen på struphuvud. Men jag hade studerat några dialekter. Jag har gjort olika dialekter i alla fall.
Men har du gjort i sådana sammanhang, alltså på scen? Är det göteborgska? Och sen så, vad har du mer då?
Men jag har ju bara fuskat. Nej, jag hade studerat det. Jag har fuskat. Men jag gjorde en... Jag var inbjuden till Gamleby i Småland.
Aha.
Då ville jag ha en hemlig gäst på en festplats där. Och då...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ja, för ingen skulle känna igen mig, va?
Nej, okej. Okay.
Och jag köpte jag på Buttricks och sådana här kinder, ja. Sminkade mig lite grann och såg ut som en gammal kärring där. Och så skulle jag prata småländska. Var lite ute. Och så ringde jag till Stig Rybe och sa, du, den här småländskan som jag pratade, godkänner du den? Ja visst, det finns så mycket dialekter där. Det är bra, ja. Så åkte jag ner. Och så pratade en del, tog mig för ibland tog de mig för Sickan Karlsson och olika människor så där som var inne och så där, och så där. Men sen kom det fram en gubbe och sa, vad heter du? Så, ja, det får du gissa, de ska gissa då. Ja, men så, det är så märkligt. Så jag undrar om jag skulle känna igen ditt namn. Varför det? Ja, alltså jag åkte till Amerika för 36 år sedan. Och så kom jag hit och hör en dialekt som pratades exakt på det viset för 36 år när jag lämnade Sverige. Så det var jätteroligt. Det var jätteroligt.
Vilken grej.
Det var fantastiskt.
Men gissar de rätt till slut då?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
Du fick gå hem med
det. Nej, jag tror det. Jag kommer inte ihåg hur det blev med gissning. Nej, jag undrar det. Ja.
Men för en som har dig som idol eller förebild och sådär, och som själv vill bli skådespelare, röstskådespelare, ja. Har du något tips att ge? Till de som lyssnar just nu och
när man håller på och jobbar och så att säga, ja karriär, det är så dumt, för det är ingenting värt egentligen. Men det är en annan diskussion. Men då, ja, man måste sköta sig. Man ska vara väl förberedd. Det är så. Jag menar, man har ju sett de som kommer bakfulla också. De har inte varit med så länge. Nej, men man måste sköta sig ordentligt i sin ungdom och framgent. Sen är det inte så nog. Men ja, men man måste sköta sina jobb.
Mm, förbered sig. Ja,
vara i form och... Jag menar, det är ju det som är... Det är väl det också många gånger faller för äldre skådespelare. Minnet kanske inte börjar bli som det ska. Och kroppen och kanske får så ont så de inte kan gå och göra de här jobben. Men att vara förberedd... Ja, man får ju alltid hoppas att man mår bra när man går på ett jobb. Och... Ja, nej men det... Jag menar, är det något du ska läsa ordentligt, då måste du läsa igenom det ordentligt och titta. Ja, att vara i form egentligen.
Mm, det är ett bra tips. Ja. Om jag fortsätter med de här, många av de frågorna som jag får från unga aspirerande röstskådespelare med att få nej och sånt där. Har du blivit nekad en roll någon gång?
Nej, det var inte så förr i tiden.
Nej. Speciellt inte i början när det var det
här gränget. Och då var det ettan och tvåan. Och jag menar, då gick man ju där. Men det ser man ju på vissa saker som förekommer nu också. Att för det är inte alltid de kreativa som sitter på de platser de ska. Utan då gick man här exempelvis och säger, jag ringer honom eller henne, de som passerar dörren alltså, ja. Så de vet att de klarar jobben, det måste man ju veta. Men det är
ja, men det är det som är svårt i den här branschen, att först komma in överhuvudtaget. Men sen när du är inne i loopen så är det väldigt svårt att komma ur den.
Det
känner man som människor.
Det är så.
Har du några bra tips för de här unga röstskådespelarna kring att möta motgången?
Men det är väl det att... jag kommer ihåg när man var yngre då ibland på teater och så. Varför inte gör inte du den där rollen? Nej, så det var väl till meningen. Eller också har man kanske sagt ifrån och så blir det inte populärt heller. Nej, men det är bättre att tänka så. Nej, men... Nej, men alla som regel, inte alla, men har man lite tur i alla fall, får man chansen. Så jag menar, jag har ju haft en otrolig tur på, vad ska jag säga, ålders höst. Jag spelade då Phantom of the Opera, så får jag göra Rederiet. Och sen har jag jobbat på.
Jag blev lite intresserad ändå av den här tanken som du nämnde i förbefarten, det här med när du sa karriär och att du inte tycker att berätta.
Nej, men jag menar, du tittar, du blir gammal och så ser du, och det är klart att det är roligt att det har gått bra, men jag menar, det viktiga för det är ju det liv du har med din familj och den du lever tillsammans med. Och jag menar, exempelvis det största lotteri du är med, det är att träffa en människa du ska leva med. Det är det största lotteri du är med på. Jag tror det är lättare att vinna 100 000 för de flesta i alla fall.
Ja, men det är viktiga ord du säger, och jag kan uppleva det också som att vi lever ju en tid nu med mycket av den här, och speciellt så är det väl med alla unga att man söker den här bekräftelsen eller hitta sin plats och så här. Men det, jag håller med dig i det du säger, att det är ju i slutändan ett yrke och
det är
fantastiskt,
det
roligt att få göra, och det är en ynnest verkligen.
Ja, det.
Men det viktiga är de här, det är det du kommer ihåg.
Ja, alltså, för mig har inte teatern varit viktigast, det har varit familjen.
För det är de minnena som är mest värdefulla i
slutändan. Ja, kanske sen för familjen också. Mm. För att det är, nej, men det är det viktiga. Familjen först, sen jobbet.
Nu har ju du varit med hela den resan, så, men då är röstskådespeleri fulkultur?
Nej. Det finns ingen fulkultur om du gör bra jobb. Och du tror på det du gör och folk tycker om det. Alltså det är nej. Det är inget fel på det.
Så är det dags för, jag frågar alla gäster det här, så se om du tycker likadant. Men är det dags för en guldbagge för dubbning?
Ja, det tycker jag. Absolut. Det borde vara för länge sedan, när jag började.
Ja, men precis.
Ja, det finns inte.
Nej.
Och då är det frågan om vilka som utav vilka.
Det blir en hel hög med sån här specialbaggar som ska delas ut till en fantastisk handfull med människor, inklusive dig själv, men som var med och starta hedersbaggar åt höger och vänster.
Ja, jag gör det, men för dubbing finns ingenting. Det ser du, det har inte ens blivit fint än.
Nej. Det är dags.
Det är dags.
Ja, vi får göra något här då.
Vi träffas ikväll här och så delar vi ut åt varann.
Ja, det blir som alla galor med andra ord, fast i mindre skala.
Ja. Det blir mindre flaskor, men...
Har du någon sån där dubbningsminne som vi inte redan har tagit upp, men som du aldrig kommer att glömma, som är så här, det var roligt?
Ja, jag... ja,
nu blev du lurig.
Ja, jo, jag har ett dubbningsminne, men det är också, det är så länge sedan det här var, och
men det är preskriberat.
Det är preskriberat.
Ja, bra.
Och det var då en av huvudrollerna i Tintin. Ja, för det här antalet till och det var Lasse Edström. Så hade det varit fest hemma hos oss, och jag hade just byggt en pool inomhus. Och så hade det varit trevligt på kvällen. Jag menar, vi var ju nyktra när vi kom på jobbet i alla fall. Men då sa Lasse, jag förstår inte, så han, det känns precis, jag är öm så här hela vägen efter huvudet. Ja, så jag till Lasse, undra på det. Du dök ju tvärs över poolen och in i kaklet.
Och det kom han inte ihåg själv.
Nej.
Då var det en bra fest.
Vi hade alltid trevligt.
Och så in och göra Tintin efter det med lite ont i huvudet. Fantastiskt. Du, Bert-Åke, jag ska hoppa på mejlen och frågorna som har kommit in till dig.
Ja.
Och de första är frågor som har kommit in via som e-post. Fragor@rostskadespelarna.se. Och då står det så här, första frågan: Hallå, Christian och Bert-Åke. Hoppas allt är bra med er. Ja, men det är det väl.
Det är jättefint.
Här kommer lite frågor från mig via Christian till Bert-Åke. Bert-Åke har ju erfarenhet av alla tre former av skådespel. Dubbning, framför kameran och på teaterscenen. Mm. Finns det någon av de här tre du gillar mer eller mindre än de andra?
Ja, jag tycker nog i alla fall... Nu ska jag på ålders höst ibland då, när jag ute och håller, kör eviga program och har gjort med min son exempelvis, underhåller folk. Det tycker jag är väldigt roligt, för att då har du ett eget tempo. Du kan hålla det här du känner och vad det blåser. Och det är väldigt nöjsamt att göra. När man har en bra föreställning, alltså, en bra tre kvart eller timma. Som slår, alltså. Du har skratt och du har allt i
och dynamiken och responsen.
Då är det som bäst.
Vad anser du, fortsätter fråga, vad anser du att de har för och nackdelar? Dubbning, kameran, teatern. Är det något sånt där du kommer att tänka på?
Nej, alltså... Fördelarna som finns... Det är ju för kanske personer i fråga som vill bli något, som det heter. De som absolut måste bli något. Det är ju att ses på tv, för då ses jag ibland flera miljoner. Mm. Men alltså, det är inte huvudgrejen i det här yrket, tycker jag. Utan det roliga är att få jobba med yrket. Det är det viktigaste.
Andra frågan är en animeserie som Bert-Åke var med och dubbade för länge sedan. Har inga uppgifter om när, så här får Bert-Åke mer än gärna själv ge information om man har. Som är en kultklassiker är Star Singer. Som mig veteligen än idag, eller åtminstone så sent som 2012-2013, fortfarande visas på animekonvent i Sverige. Och då även då i den svenska dubbningen. Har du några intressanta minnen från den serien?
Nej, men jag tror det var den serien vi spelade in långt uppåt baksidan av Arlanda någonstans.
Jaha.
Jag kommer inte ihåg vad han heter heller. Thomas Bolme var med, kommer jag ihåg. Dels du var med, säkert också. Kanske Ernblad. Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall en lång resa. Tidigt på morgonen ibland.
Aha. Uh-huh.
Så då... Jo, minnet jag hade var det att jag körde för fort med ett stoppljus.
Det är också preskriberat.
Ja, det är också preskriberat. Det blixtrade till, men det fanns inga närheten. Och jag skyllde bort på när poliskonstapeln ringde att det var så halt. Ja, men då ska man inte köra i över 120 kilometer. Ja, men jag såg, men jag visste ju inte den här som ligger för tätt kanske bakom mig, om den har möjlighet. Är tillräckligt bra på att köra. Så att... Ja, vi kom fram till det i alla fall, att jag var oskyldig. Det var jättebra.
Du är mästare på att slingra det
där. Ja, ibland går det bra.
En annan roll jag snabbt associerar Bert-Åke Varg med är Asterix. Och då mestadels för Asterix 12 stordåd, den Asterix-film jag sett mest. Har Bert-Åke en särskild favoritfilm bland Asterix-filmerna?
Nej, men den var nog ganska bra, den där. Jag tror det var Lasse Svärd som satte upp den där. Den var bra. Ja, nej.
Bert-Åke spelade också Prosit, en av Snövits dvärgar, i omdubben av Disneys Snövit och de sju dvärgarna. Hur var det att spela in den rollen från?
Gick bra. Ja, det är bra. Det var roligt. Den såg man Snövit, den såg man när jag var liten på gamla filmen med Tatjana Angelini som sjöng. Så det var ju roligt att få göra en sån där nyproduktion då.
Ja. Frågan fortsätter. Tog du inspiration från den tidigare svenska dubben av Prosit, eller tog du det mer från engelska originalet när du gjorde Prosit? Kommer du ihåg det?
Det kommer jag inte ihåg. Om det blev bra så tog jag ingen inspiration från något håll. Men var det så halvbra, då var det nog från en engelsk. Nej, man får göra sitt eget. Det är alltid så.
Hoppas ni får en fantastiskt trevlig dag. Vänliga hälsningar från Mattias. Tack så mycket, Mattias.
Tack.
Nästa fråga.
Ja.
Hejsan Christian och Bert-Åke. Bert-Åke, du är ju fantastisk i Tintin, där du personifierar båda DuPontarna. Jag som stor Tintin-fantast undrar hur ni gjorde när ni skrev manus.
Ja, det skrevs av Lasse Svärd, en alldeles utmärkt försörj på den här sortens översättningar och han skrev mycket för film också, hjälpte till med film. Det var en otroligt skicklig man. Så
hade ni, hur stora möjligheter hade ni till utsvävningar ni i studion?
Det behövdes inte just. Han kunde sorta, han visste allting. Någon gång kanske vi ändrade på någonting, men det var också det lilla. Vi talade inte om det för honom när vi rättade, för det hade han inte godkänt. Han tillhörde den äldre stammen som, ja, lite strimbar. Nej då, men det behövdes inte rätta så mycket. Man kunde diskutera med honom kanske om man kunde göra ett hopp ibland.
Uh-huh.
Men sådana gjorde man i alla fall. Det beror på det. För man hade ju plattans längd också. Men han var suverän på att skriva alltså i även så längden stämde som regel. Och i alla fall fick man ju hitta på något och klippa.
Tack så mycket för allting du gjort. Min barndom har du förädlat och det är jag evigt tacksam för. Med vänlig hälsning Stefan Lindström ifrån Stockholm. PS, tack Christian för att du skänker ljus åt dessa dubblegendarer. Jag säger bara, jag är bara ett verktyg.
Vi är tacksamma bägge två för det här.
Ja, verkligen.
De fina orden.
Nu kommer ett mejl som är, det är redan en halv A4 så ja. Jag har ändå då klippt i det. Ja. Så jag ber om ursäkt för det, Johan. Annars hade Bert-Åke och jag suttit här i 20 år. Ja. Men det var ett fantastiskt mejl som jag faktiskt kan ge dig om du vill läsa hela. Hej Bert-Åke, din röst har förföljt mig sedan urminnes tider. Inte nog med att jag lyssnade på Hacke Hackspett på kassett nästan varje gång mamma klippte mitt hår när jag var liten.
Ja.
Jag lyckades dessutom nyligen återerövra ett annat fragment av min barndom genom att tradera införskaffa LP-skivan som LP-skivan om när Albin försvann på sin födelsedag. Är det någonting du känner igen?
Jag kommer inte ihåg det, men jag undrar inte vad jag gjorde. Jag kunde komma inte ihåg det.
Och genom att nämna dessa båda sagor har vi börjat rotandet efter vargröster i mitt diskotek. Även band får räknas till diskoteket, fast de är inte här diskar. Men det får vi nöja oss med kassetter och sånt, för det är ju ändå animerad film vi ska prata om. Och du har ju ägnat dig åt en del sånt, och då främst dubbning av produktioner av utländskt ursprung, men även åt svenska eller halvsvenska påhitt som Agaton Sax, Dunderklumpen och De tre vännerna och Jerry. Så frågan är om du skulle kunna berätta om det är någonting som skiljer sig mellan det ena från det andra. När man dubbar utländska filmer måste man förstås rättas efter den animation som redan är gjord. Men hur har det varit när det gäller de inhemska produktioner du har varit inblandad i?
Ja, men det har gått till ungefär på samma vis. Ja, Dunderklumpen kom jag inte... Jag gjorde huset där.
Jaha.
Det kommer jag ihåg. Men nej, jag tror inte att det har varit något speciellt. Alltså,
det är annorlunda. Inte så att du har fått spela in röst först och de har animerat till? Eller fanns...
Kanske. Nej, jag kommer inte... Det är så länge sedan så att jag brukar ha bra minne, men jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Det var ju som med... nu går jag ifrån... Det här. Ja, men när vi gjorde Fablernas värld,
uh-huh,
då spelade vi in rösterna i Stockholm. Uh-huh. Sen skickades de ner och sen använde de sig av ett spelbord och gjorde det här, så läppsynken var perfekt.
Jaha.
Ja.
Vad spännande.
Ja, det var det som jag menade då med kontra djungelboken, för vi gjorde det förut.
Nu ska vi se vad vi har. Nu ska vi se. Där. Något annat som vi måhända kan hitta skillnader i är olika animationsstilar. Du har ju dels förekommit i ett flertal Disney-produktioner men också i Hanna-Barberas verk. De förstnämnda är kända för att ägna sig åt fulldetaljerade animationer medan de senare är kända för att syssla med ytterst begränsad eller minimalistisk, om man vill använda ett fint ord, animation. Hur skiljer sig dubbningsarbetet mellan dessa två ytterligheter?
Det skiljer inte någonting.
Det är samma sak då. Och jag kan bara slänga in det, för jag tror att jag hade den föreställningen innan jag började jobba med det, men att vi just det här med att du på din tid fick se filmerna innan och fick möjlighet att läsa manus ibland, ja, innan, det förekommer ju inte, nej, längre.
Det gjorde inte jag heller. Man bara strök för och ungefär så där. Man hade inte tid, man hade annat att göra också.
Nej, men det, för att ibland kan det vara så att, i alla fall så som det funkar bara senast häromdagen för min del, är att det är någon serie, jag vet inte vad det är för någonting, och säger, ja, du ska göra den här gubben som heter så här. Ja. Så gör man tre repliker och sen så försvinner det. Så jag har ingen koll på vad det är eller vad det
tar. Nej. Ja, det är lite synd ibland.
Ja.
För att förr höll det ihop lite mer. Ett tag i början, då började man gå ifrån att alla skulle vara med. Så kanske man hade två som spelade mot varann. Det hade man ett tag.
Ja.
Men det gick fort också.
Den här frågan har vi egentligen indirekt svarat på, men jag tar den. Efter att ha sett alla svenskdubbade avsnitt av Star Singer på senare tid, så har jag listat ut att det är ingen skillnad alls mellan astrospjut, astrolans och rymdspjut. Det var bara översättaren som inte kunde bestämma sig. Något som gällde mycket i den serien. Och det i kombination med ett underligt val av vilka avsnitt som ansågs vettiga att hoppa över gav ett rätt förvirrat intryck av serien. Vilket i och för sig inte hindrar mig från att tycka att det var jättehäftigt när jag tillhörde målgruppen. Aha. Men då reagerar ni aldrig på dessa konstigheter, att det inte manuset var konsekvent?
Nej, men du vet, det var ju... Alltså, när man är på den så kallade fria marknaden, det handlar om pengar för dem. Det ska gå fort och det ska gå snabbt. Och vad de tycker.
Aha.
För det är klart man kan väl diskutera, men jag tror inte det, för att vi reagerade speciellt på, för att det var i och med det här, och så bara köra alltså. Och då skulle vi kanske göra 3-4 stycken på en dag.
Ja.
Det var den där dagen vi var spellediga på måndagen.
Ja. Och speciellt med hur det funkar idag, du får rätta mig om jag har fel, Bert-Åke, men det är ju ibland så här, ja, men du gör ett avsnitt i början, för säg 3 januari gör ett avsnitt, ja, sen hoppar du in och gör ett annat i februari, och
ja,
du kommer det. Du inte ihåg de här skillnaderna.
Nej,
går helt och hållet på manus.
Ja, det är absolut.
Tack så mycket för alltihopa, högaktningsfullt eller kram från Johan. Tack så mycket för
det, Johan.
Hej Christian och Bert-Åke, först och främst tack för att du gör den här podden, Christian. Du har fått mig att äntligen få tummen ur och faktiskt fixa i ordning ett röstprov och skicka till Eurotroll. Förhoppningsvis, om planeterna står i linje, blir det här första steget till att få testa på röstskådespeleri. Ja, men då önskar vi lycka till. Skicka inte bara röstprov. Mitt tips är att ringa också, för alla skickar röstprov. Så försök att ringa också, så står du ut ännu mer.
Eurotroll, det har jag jobbat mycket med Lasse Svensson. Redan från början när han började på Lidingö, sen fortsatte han till Sankt Eriksplan och så. Men nu är det länge sedan jag var där faktiskt. Men det är så. Men jag har nog jobbat mycket med.
Lasse Svensson har ju varit med i podcasten och berättat. Så om du inte har lyssnat på det avsnittet, du som lyssnar på den här, hoppa tillbaka, för det finns mycket häftiga historier. Men finns det något sånt där från Lasse Svensson-tiden du kommer ihåg som du gjorde? Eller då så började du skratta.
Nej, vi spelade in där uppe och nedanför så fanns det ett hus. Nej, men det här är inte sant. Så. Då såg vi en herre och en dam som höll på att gymnastisera.
Jaha.
Ja.
Nu till Bert-Åke, som för mig alltid främst kommer att vara förknippad med Yorgo i Star Singer, och därför handlar mina frågor om honom och just den serien. Första frågan, hur var det att få vara med i dubbningen av en av de första anime-serierna i Sverige och därpå en av de första tecknade sci-fi-serierna också? Tänkte du någonting på det då?
Nej, det gjorde man aldrig. Det tänkte man inte på det. Det var ett vanligt jobb. Sen hade vi någonting som liknade Star Singer en gång på TV med Beppe Wolgers, som heter Flygkadetten eller vad det hette. Det var och jag förstår inte att de inte tog in det och gjorde det, var väldigt bra också. Men det var ett vanligt jobb.
Och det här, återkopplat till det jag sa, så här, för frågan fortsätter. Utav seriens totalt 73 avsnitt var det bara 24 som dubbades till svenska. I det stora bortfallet finner vi de fyra första avsnitten i vilket de olika karaktärerna introduceras i serien. Tänkte du på eller kände du någon gång under arbetet att, med serien, att du saknade bakgrundshistorien till de rymdäventyr som handlingen kretsar kring?
Nej, men det tror jag nog att producenten, han som egentligen satt vid spakarna, berättade för oss.
Aha.
Innan vi började. Aha. Så att det är så här, men vi går in i det här redan nu. För att de tyckte det var oväsentligt. Eller, jag vet inte om de var tillräckligt bra, det vet jag. Jag har ingen aning om det. Men han berättade liksom hela bakgrunden till det här.
Och där tror jag du slår huvudet på spiken på det vi pratade om, just att du får reda på från producenten eller regissören att det här handlar om.
Ja,
och det,
ja,
eftersom det är så lösryckt med dubbning, så litar vi som skådespelare helt och hållet på.
Men det är det samma idag. De berättar ju för oss.
Ja.
Att det handlar, vad är det för gubbe? Ja, det är så och så. Ja, men varför säger han det här? Ja, men det är på grund av det jag har. Alltså, ja, då kör vi då.
Ja.
Det är så.
Tack och förlåt från David Nylander. Tack själv, David.
Tack du.
Hej, jag har några frågor att ställa till Bert-Åke Warg. Vad bra, då har du mejlat rätt. Vad är roligast att spela, hjälte eller skurk?
Ja, det beror på om det är en bra roll. Det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll. Skurkar kan vara roliga att göra. Det är jättefint.
Ja, men du har rätt i det.
Skurkar blir ju ofta mer fantasi över. Du kan ju göra lite mer.
Ja.
Hjälten, det är många gånger palmoliv.
Ja, men det är hel ylle.
Ja, det är ett tvål.
Verkligen. Det här har vi ställt, men vilken är den bästa filmen, serien du har varit med i? Det har du nog fått. Har du något svar på den? Vilken är den bästa?
Nej, det vet jag inte. Den som väl har slagit mest då när det gäller dubbing, det är ju det är ju Fablarnas värld i så fall.
Ja.
Och den var bra. Den var bra gäng och ja, rollsättarna hade hittat bra figurer.
Ja, men då sätter vi lite guldkant på det.
Jag tycker nog det.
Jag älskar dig, Bert-Åke Warg. Du är min barndomsfavorit och den bästa rollen du har gjort enligt mig, Asterix. Lycka till, Bert-Åke och Christian, med podcasten. Hälsningar Gustav. Tack så mycket för mig.
Tack. Var det Gustav Rederiet som har skrivit?
Det var förmodligen. Hela universum imploderade. Ja.
Tack så mycket.
Nu kommer lite kommentarer och frågor från YouTube. Och det första är THX2238 som frågar. Tjena Christian och Bert-Åke. Hoppas ni har det bra. Min fråga till Bert-Åke lyder så här. Och det har vi egentligen redan svarat på. Det var den frågan jag drog upp lite. Förlåt THX, men det var frågan. I början av 80-talet var du med och dubbade de första animeserierna som Rai, Grottpojken och Star Singer. Kommer du ihåg hur det var att dubba från japanska till svenska? Vi var lite inne på
det. Jo, men det var ju det. Det var lite förvirrande när man hörde det här chattret hela tiden. Och det värsta med japanska, man visste inte om det var en kille eller en tjej ofta.
Nej, de är väldigt androgyna.
Ja, det kan man nog säga. Ja. Men vi har ju skickat exporter dit också.
Ja, precis. Ja, jag har ju haft ynnesten och fått prova på att dubba japanska nu. Jag var med i den här nya Ronja Rövardotter.
Ja.
Vilket är ju ton... Jag vet inte om du upplevde det, men tongångarna i japanska språket är så otroligt stor skillnad mot svenska många gånger.
Ja.
Det kan vara i originalet kan det vara... Och i svenska manus så står det oj.
Ja, och många gånger så uppfattar man att det var samma tonhöjd på alla.
Ja. Och sen då att försöka få det på svenska och göra det och samtidigt få läppsynk. Ja, det är fantastiskt.
Det bästa var att man stängde av det där bara och gick direkt på tiden. Så snabbt hörde det där chatten.
Robert Eklund skriver: kommer tyvärr inte på någon fråga, men jag vill ändå skicka en hälsning och tack till bland annat, Sveriges mest kända uggla.
Tack, tack.
Ja, då kan man, kan många som klippa ut det där hoandet och så kan du ha en ny sms-signal i mobilen.
Ja.
Sebastian Jansson, även känd som Kolsva, skriver: jag har ingen fråga, men kan säga att säga till Bert-Åke att på grund av honom finns det ingen annan som kan göra en röst till Asterix i Asterix och Obelix. Det blir fel om någon annan gör rösten till honom när Bert-Åkes röst passar så bra ihop med just Asterix.
Det tycker jag också. Tack ska du ha.
Jag skriver under på det.
Ja, vad snällt.
Rasken med Z, så Rasken kanske. Ja,
det är synonym för Sven Wolter.
Ja, men det måste det ju vara.
Han gjorde ju Rasken.
Just det. Ja, den moderna Rasken. Hejsan Christian och Bert-Åke. Jag måste först och främst ge ett grovt och långt handskak samt bock till Bert-Åke för hans absolut enastående jobb i de tre välkända animerade filmer som jag och min bror växte upp med. Jag talar såklart om Mästerkatten i stövlar, Mästerkatten i Vilda Västern och Jakten på Skattkammarön. Alla gjorda av japanska Toei Animation 69-72.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, men jag hade glömt det. Jag menar, jag kommer ihåg de här nu att jag har gjort dem. Alltså när jag hör dem. Men ja.
Du kanske inte har reflekterat så mycket över huruvida dina röstinsatser påverkar oss som tittade då, eller nu för den delen. Men jag kan lugnt säga att just dessa specifika tre filmer har betytt enormt, något enormt för oss. Vi blir så inspirerade av dig och dina medarbetares kompetens, och än idag sitter vi och verkligen förundras över hur, ursäkta franskan, jävla bra dubbningen var i dessa filmer.
Vad roligt.
Speciellt influerade är vi av Jakten på Skattkammarön, där vi bland annat hade den absolut ultrabriljanta, fenomenalt lysande dubbaren Thor Isedal som kapten Silver,
ja.
John Harrison som baron och du själv som den potatistokiga kocken.
Jag kommer inte säga, nej, jag kommer inte ihåg det, men förmodligen var jag med eftersom det bandat. Alltså det, ja, men alltså det, jag har gjort otroligt mycket, alltså, så, och jag menar, det här är inte någon högfärd att inte, jag kommer inte ihåg, alltså.
Det är helt okej, nej, men, efter så mycket som du har gjort.
Ja, men det är ju, ja, det är roligt på att jag blir påminnelse.
Det är väldigt ofta som vi drar citat och lines som är hämtade direkt ifrån filmen. En annan roll som jag tycker du gjorde strålande var Otäcka Harry i Stålmusen. Jag njuter lika mycket varje gång över hur du levererade dialogen med den vresiga och aningen onda rösten. Klingar det någon klocka?
Nej. Men var det i
Stålmusen var det? Vad heter det, Harry?
Jaha. Ja, nej, tyvärr det, alltså, men jag har ju inte sparat någonting. Jag har ju inte sparat några recensioner och så det. Jag har inte sparat.
Och jag kan säga, även idag, fast allt det mesta finns digitalt på något sätt. Ja. Jag försökte hålla en lista när jag började, för jag tänkte så här, men jag ska försöka komma ihåg.
Ja.
Det är omöjligt.
Det är svårt.
Räddisa B i någon serie, eller Man 2 i någon serie.
Nej, men det är kul att bli påminn. Ja. Jätteroligt det här.
Innan jag ställer mina frågor till dig så vill jag tacka för allt du gjort genom åren. Det kanske låter klyschigt, men det är många av oss som går och snackar vitt och brett här hemma om hur jäkla bra ni gjorde filmerna. Även om det inte betyder så mycket för de som dubbade då, så har det en stor påverkan på oss som tittade som unga. Så tack återigen. Nu till min fråga. Vad tyckte du om dessa filmer när du dubbade dem? Jakten på Skattkammarön, Mästerkatten och Mästerkatten i Vilda Västern samt eventuellt Stålmusen.
Mästerkatten i stövlar, det kommer jag ihåg. Men Stålmusen kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg däremot en skådespelare, ska de kalla det för det.
Jaha.
Det var en annan sak.
Vi går vidare. Finns det något foto som är taget vid de äldre dubbinspelningarna som du kan dela med dig?
Nej, det var inte. Det togs aldrig något foto.
Nej, det är synd. Ja. Jättetack till dig Christian som gör dessa guldpoddar till verklighet. Och mycket vänliga hälsningar från Rasken och hans bror. Ja, men tack själv Rasken.
Tackar. Tack, trevligt.
Nästa fråga från YouTube är: min fråga är, hur kommer det sig att Bert-Åke inte spelade Asterix i Asterix och Vikingarna? Han var nämligen ersatt av Reine Brynolfsson som den rösten från Anders. Vet du det?
Jag har ingen aning.
Du har gjort Miraculix vid något tillfälle också, tror jag.
Ja, ja, det har jag också gjort.
Och... Men då var det någon annan som var Asterix.
Ja, men det var även... Fanns det någon från original Asterixerna i den där filmen? Jag tror inte det. Det var väl kanske någon ny som skulle profilera sig.
Ja.
Det brukar komma sådana där som ska göra det bättre. Och det blir inte så jävla mycket bättre.
Jag får skämmas där, för att den nya Asterix-filmen som gick på bio nyligen, det var det Bolme som gjorde Asterix, tror jag. Men jag var med också i någon roll där,
så att Men vem hade gjort det då?
Jag vet inte.
Du vågar inte,
jag vågar inte
erkänna vilken yxa det var.
Nej, precis, nej, det vågar jag inte. Vi glömmer det.
Nej, det blir så där. Kanske man är för gammal. Han kan inte låta så. Fan, alltså,
det är ju så.
Nej, det är så. Livet är så. Det är inga problem.
I am Via Nio skriver så här på YouTube. Åh, du gör ju Prosits röst i Snövit och de sju dvärgarna. Du är jätteduktig. Var det kul att ge rösten till en Disney-karaktär, tycker du? Det har du svarat på, men skulle du kunna tänka dig att göra det igen?
Vilken var det?
Prosit i sju dvärgarna.
Jag kommer inte ihåg. Självklart. Alltså, när jag hör den, kan jag göra det. Ja.
Men skulle du kunna tänka dig om du ville göra en dubb igen? Vill du reprisera Prosit?
Ja då. Visst.
Ja, men det...
Visst. Så länge huvudet hänger med, och det är hyggligt. Men sen gjorde jag en bra dubb också på skiva. Det var Scooby-Doo, gjorde vi.
Ja!
Det var också okej.
Men det var i en grammofon då? Eller?
Ja, just det. Ja. Och det var guldplatt och sådär. Och så de andra...
Gjordes den på samma sätt som Tintin-plattan?
Ja,
ja. Vad tror du var för år det? Vad pratar vi?
70-tal. Ja.
Fantastiskt. Ja, ja. Du har gjort mycket.
Ja.
Mycket dubb.
Ja.
Och det var alla frågorna. Tack så mycket alla som frågade på YouTube och mailen. Och,
tack alla. Det var jättetrevligt. Jättefint. Och framförallt påminnelserna, det var roligt. Alltså inte för dig, utan för mig. För mig. Att jag har gjort just det. Ja, det ringer en klocka med den reda Camus, men jag kommer inte ihåg riktigt. Men roligt var det. Tack snälla ni för alla frågor.
Jag blev påminn själv när jag läste på om just Pricky i Superted. Hade jag glömt bort att det var du som gjorde. Kommer du ihåg den?
Ja, alltså... Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag kommer ihåg att jag var med i Superted, men jag kommer ihåg vad jag gjorde. Däremot en sak. De visade på film de här 11 eller 7 eller 20 dalmatiner. Finns det en film?
Ja, 101 dalmatinerna.
Alltså, är det så många?
Ja,
de ljuger så mycket nu. Nej, jaha. Men, och då gick jag dit och så tittade på filmen. Och det var ju roligt, för det var ju... den här strålande Arne Källerud och så jag som gjorde hundarna och så kom, men den här tokiga, vad heter det, kusken där, bekänt, det kom jag tror, och det blev väldigt roligt, så det blev överraskande, glatt överraskande. Tänk, jaha.
Ja, men för att runda av, så jag står fast vid det jag sagt förut, att i det här fallet så, och många fall, så är jag bara som ett verktyg för att länka alla för att säga tack.
Jättetrevligt, du gör en insats.
Tack så mycket.
Framförallt för den nya guldmasken för dubbing.
Ja, men precis, nu får det hända.
Ja.
Men från mig också, personligen, ett jättetack för allt fantastiskt du har gjort, Bert-Åke. Du har en stor inspiration och jätteroligt att få prata med dig.
Tack så mycket. Nu är det dags för en kopp kaffe.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Och allt extra material som jag publicerar härifrån hamnar på min YouTube-kanal. Bilder kommer hamna lite på Instagram och sådär. Och lyssna hemskt gärna på de andra avsnitten utav Röstskådespelarna. Allting hittar du på rostskadespelarna.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!